Studerande vid universitet har blivit tvungna att konkurrera sinsemellan på grund av en utbildningsreform. Studenthälsan säger att antalet besök med anledning av psykiska problem ökar och så vidare och så vidare och så vidare. Med mig här i studion så har jag nu Sofia Lindqvist som är sakkunnig inom frivilligarbete och svenskspråkig verksamhet vid föreningen NYTI, som alltså vill främja det psykiska välmående hos studerande. God morgon.
God morgon.
Vi hör ganska ofta larmande nyheter, tycker jag. Jag upplever det som att det är ganska ofta som det larmas om de studerandes välmående. Men hur mår de studerande just nu?
No, det är sant att siffrorna är rätt alarmerande. Till exempel att så mycket som nästan var tredje högskolestuderande rapporterar psykiska svårigheter. Och den här andelen har stigit under hela 2000-talet. Så visst finns det alarmerande siffror. Och det där det finns också till exempel en annan studie som visar från 2 år tillbaka att ungefär 7% av Finlands högskolestuderande upplever sig eller rapporterar sådana symptom som tyder på utbrändhet. Och ytterligare 19% känner sig inte effektiva eller har små symptom på utbrändheten också. Så det är nog rätt så alarmerande. Och vad gäller utbrändhet så vet man att det är mer oftare kvinnliga studerande som upplever det än manliga studerande. Och de kvinnliga studerande upplever också mer konkurrens i utbildningen än de manliga studerande. Det här är alltså deras upplevelser.
Har du någon aning om vad kan det här bero på?
Delvis, det här är nu lite spekulation, men delvis också sant att många branscher som kvinnliga studerande mycket det där söker till så är mer konkurrensutsatta, att det är helt fakta. Kanske att det är svårare att komma in och kräver liksom mer arbete eventuellt, men det är nu inte säkert den enda sanningen.
Men du sa här att siffrorna har stigit. Kan man säga, har de studerandes vardag blivit tuffare under den senaste tiden?
No, det som till exempel i den här stora hälsoundersökningen av högskolestuderande som publicerades i 2017 och den här data samlades in 2016 och den här studien har alltså gjorts vart fjärde år sedan år 2000. Så där i det här materialet från 2016 så var det 2 forskare, Johan Isari och Tia Villa, som tittade närmare på att vilka faktorer verkar vara förknippade med det här ökade rapporterade liksom psykiska symptomen och svårigheterna. Och, det där, och de fann att det var särskilt de studerande som upplever att de har svårare att klara sig ekonomiskt som rapporterar de här psykiska svårigheterna i högre grad. Och den här andelen har stigit också som har svårt att klara sig ekonomiskt. Och sen å andra sidan också de som upplever ensamhet i högre grad och svårighet eller brist på sån här närstående diskussionsstöd som också rapporterar de här psykiska svårigheterna, att de här faktorerna påverkar och de har ökat under 2000-talet.
Så skillnader i ekonomi kan man åtminstone enligt den här rapporten säga. Men finns det då skillnader mellan de som studerar på universitet och de som studerar på yrkeshögskolor?
Inte särskilt stora och betydande, men till exempel, det här är också från samma forskning, alltså den här undersökningen av högskolestuderandena 2016 och också 2012 delvis, så märkte man att till exempel universitetsstuderande upplever något mer stress än yrkeshögskolestuderande. Och stress kan ju, om det pågår länge och blir liksom för mycket, så kan det sen orsaka andra psykiska svårigheter och övergå till någonting som man behöver diagnostisera och vårda. Men det där, och sen också att mobbning förekommer oftare bland särskilt 24-27-åriga yrkeshögskolestuderande jämfört med andra studerande. Och universitetsstuderande också faktiskt utanför huvudstadsregionen rapporterar studerande lite mer upplevelser av mobbning än i huvudstadsregionen. Så i den bemärkelsen så det där är huvudstadsregionen i ett bättre läge.
Jag tänkte just fråga att finns det regionala skillnader här?
Man har inte hemskt mycket, vad jag vet, undersökt regionala skillnader. Men visst finns det säkert. Men vi, till exempel, jag jobbade tidigare vid studentkåren vid Helsingfors universitet och vi beställde i början av i fjol fick vi de här Helsingfors universitets egna resultat från den här stora nationella hälsoundersökningen av högskolestuderande. Och där så kunde man inte se några betydande skillnader mellan Helsingfors universitets studerande och studerande i landet överlag. Så i det stora kan man säga att det inte finns betydande skillnader. Sådär. Utan det gäller ganska allmänt. Och också när man tittar på internationell forskning så det där är det väldigt liknande resultat. Att studerande, man hade en studie jämförde studerande i 26 länder och märkte att till och med över 40% av de här magisters och också doktorandstuderandena rapportera sådana symptom på det där, både medelsvår eller svår ångest och också depression. Så det är jättehöga siffror jämfört med befolkningen i gemen, att studietiden är en jätteutsatt tid.
Jag har sällskap här i studion av Sofia Lindqvist som är sakkunnig inom frivilligarbete och svenskspråkig verksamhet vid föreningen NYTI. Här igår pratade vi ganska mycket om Helsingfors universitet som ju har en stor utbildningsreform som har drivits igenom under de senaste åren, kallad det stora hjulet. Har du märkt av det här på något vis?
Jag jobbade tidigare faktiskt vid studentkåren vid Helsingfors universitet, och där gjorde vi i mars i år en sån här välbefinnande enkät som svarades på av över 1700 medlemmar, alltså grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet, och där faktiskt berättade till och med 31% att de hade använt någon form av mentalvårdstjänster under det senaste året. 31%, det var en överraskande hög siffra också för oss, och jag kan tänka mig att en bakomliggande faktor kan också ha att göra med de här stora förändringarna som har skett just i och med den här reformen. Men jag skulle säga att reformen i sig, den började ju planeras innan de här nedskärningarna som man var tvungen till vid universitetet på grund av att finansieringen skars ner av regeringen. Så att man hade liksom höga mål, men sen var det svårt att förverkliga dem i praktiken på ett idealiskt sätt för att personalen till exempel minska. Och helt konkret så kunde det hända att studerandes handledare till exempel avskedades mitt i processen och så här, att det har varit mycket svårigheter. Och i den här samma enkäten också så berättade där studerande att de upplevde att den här reformen nog hade mera negativa effekter än positiva, till exempel på planeringen av studierna eller det där stödfunktionerna.
Du jobbade alltså tidigare i Helsingfors universitets studentkår och nu jobbar du vid NYTI. Har ni på NYTI märkt av det här stora hjulet?
Inte direkt. Vi jobbar i hela landet, så det gör att ett enskilt universitetssituation inte nödvändigtvis annars heller skulle komma så starkt igenom, trots att Helsingfors universitet förstås är landets absolut största universitet. Men vår verksamhet är inte heller sån att vi direkt skulle ha någon hjälplinje till studerande eller sånt. Det har vi någon gång haft, men inte för tillfälle. Utan vi jobbar till exempel med sådana tematiska gruppchattar, att vi definierar teman och så kommer studerande och diskuterar dem, och teman definierar vi då förstås utifrån den känsla vi har för vad som nu är aktuellt. Vi frågar till exempel våra frivilliga att vad tycker ni att det är nu sådana teman som är liksom just nu på ytan bland studerande, och så använder vi dem. Och till exempel populära teman har nu varit till exempel tema depression, tema ångest, tema ensamhet, tema sällskapande. De slags teman får studerande att komma och diskutera.
Finns det alls något sätt att ta kontakt med er?
Man kan förstås kontakta oss, men att vi ger inte liksom personligt stöd på det sättet till individer, utan det är mera fråga om att man kan till exempel gå en utbildning. Vi har sån här kurs i levnadskonst som det kallas, där man går igenom hela liksom livets olika delar, att hur man får balans i vardagen och såna saker, och lär sig såna saker som kan hjälpa att förebygga att man får psykiska svårigheter. Och sen ger vi mycket utbildningar både till studentorganisationer och andra såna här sammanslutningar som jobbar med, eller som består av studerande. Och sen förstås mycket viktigt också att den utbildning vi ger till personal vid högskolorna, så att de kan i sitt arbete främja studerandes psykiska hälsa.